En podcast från Aftonbladet.
Hej och välkomna till En undran till med mig Olivia Svensson och med vår inrikespolitiska kommentator My Råvädder.
Hej.
Vi två möts ju varje vecka för att ta itu med era undringar som ni så förtjänstfullt skickar in till podcast@aftonbladet.se. Vi läser allt och vi uppskattar att ta del av era frågor, tankar, åsikter, funderingar kring högt och lågt. Eller hur, My?
Verkligen. Vi måste väl säga att det framförallt är du som läser allt.
Och sen skickar jag ibland till dig.
Ja, du kurerar, ett innehåll till mig.
Ja, men jag tycker just det här med att det är högt och lågt, det uppskattar jag verkligen. Det kan vara allt från att de klagar på att vi pratar för mycket om tid till att de tyckte att du hade misstolkat ett ord. Freebasa, är det egentligen freestyla?
Lite nu har jag lärt mig någonting nytt.
Ja, precis. Och sen får vi mycket frågor framförallt.
Ja, jag brukar ju alltid skylla på att det är dialektalt. Det är kanske ett argument som inte alltid håller hela vägen.
Eftersom det är ett engelskt ord så blir det svårt med. Det måste jag ju ändå säga.
Ja.
Men ja.
Ja.
Vi ska ge oss i kast med veckans undran och den kommer från Mira. Hallå där! I alla mätningar som jag ser har oppositionen ett betydande övertag gentemot Tidö. Med sådana siffror och med bara månader kvar till valet, finns det ens en möjlighet för Tidö att gå om? Hur har det sett ut tidigare val? Har en sida hämtat hem och gått om trots dåliga siffror under våren? Allt gott från Mira. Ja, My, ska vi börja med att kolla på siffrorna? Det är ju maj nu. Hur stort övertag har oppositionen över Tidö?
Jag vill säga innan vi börjar gå in i de här siffrorna att det är väldigt många olika siffror nu som vi kommer att prata om. Och det är olika slags mätningar. Jag kommer att säga, kanske inte varje mätning, men jag kommer att säga ändå att det är lite olika. För vissa av de här som jag kommer att prata om nu är sammanvägda mätningar. Vissa är enskilda mätningar. Jag vill bara säga det här, att det här som vi pratar om nu är liksom inte den exakta vetenskapen kring opinionsmätningar. För då hade man behövt ta ett opinionsmätningsinstitut och bara använda de siffrorna. Och det har ju inte jag gjort. Jag vill bara säga det.
Nej, men
det här är mer en övergripande blick på hur det skulle kunna se ut. Ungefär en känsla.
Jag hoppades att det var precis så du skulle tolka den här frågan.
Mm.
Vi ska också säga att det här är mätningar. Och vi har ju inget valresultat.
Exakt. Det som de brukar säga, det finns bara en mätning som gäller.
Och det är den på valdagen.
Ja. Men om vi tittar på våra mätningar, Demoskop, om vi tar den här ögonblicksbilden som Mira kanske tänker på och som vi undrar över, då har ju oppositionen ett övertag på drygt 8%. Så det är ganska stort.
Mira har alltså tolkat siffrorna rätt.
Ja, hon har tolkat siffrorna rätt. Det har varit en skillnad nästan hela mandatperioden mellan oppositionen och regeringen till oppositionens fördel. Den har bara vid något enstaka tillfälle varit lika högt som det är nu. Jag tror att det var uppe på i Demoskop på 9% som mest. Men det har varit en enskild händelse. Annars har det legat runt typ 6-7% skillnad mellan de här två blocken, om man nu vill beskriva dem som det.
Och 6-7 är också ganska mycket.
Det är också ganska mycket, men det är inte så mycket. Eller en sanning är ju, som man brukar säga, är att man förlorar på att regera. Det är väldigt sällan som en regering leder i opinionen under mandatperiod. Det är ju för att man behöver ta beslut som inte gör alla nöjda, att man blir granskad mer än vad oppositionen gör för att man har makt och inflytande. Och man brukar helt enkelt förlora på det i opinionen.
Men så enkelt kan det väl ändå inte bara vara, My, om vi ska tolka de här siffrorna. Om vi säger då, och vi tar Demoskop-siffror med 8%. Det kan väl inte bara ha att göra med att, ja, nej men regeringen, de regerar. Det är tufft att regera. Kan det också finnas en tro
på att det lät som en sån här riktigt sen fredagskväll när man börjar tänka, vad är det jag håller på med egentligen? Man har druckit 3 öl och bara, det är ju tufft att regera. Regeringen regerar.
Det är också väldigt tidig morgon när vi spelar in det här, vill jag också säga. Men kan det också finnas en tro på att de rödgröna skulle kunna göra bättre?
Jag tror inte att det finns en tro på att de skulle göra det bättre. Jag tror mer att det finns ett missnöje med det som regeringen gör i vissa frågor. Men jag tror ju framförallt att det finns en ideologisk konflikt kring den här regeringen. Och det handlar ju om de här förflyttningarna som har skett i relationen till Sverigedemokraterna. För där har det ju också förflyttat sig under den här mandatperioden. Liberalerna har bestämt sig för att man kan släppa in dem i en regering och Moderaterna har bestämt sig för det också. Och att de kan få vissa ministerposter och att Ulf Kristersson ändå får vara statsminister. De har ju liksom ändå förflyttat sig närmare Sverigedemokraterna. Och jag tror att det finns, eller vi vet ju att det finns många väljare, i alla fall ett antal väljare i högerblocket, som är obekväma med det, som inte gillar de här förflyttningarna. Och de kanske ändå i slutändan kommer att rösta på ett borgerligt parti. Men just nu är de inte så nöjda med det här. Och det kan man ju visa i en opinionsundersökning när man får frågan. Men man kanske inte vill visa det sen. Man kanske ändå inte vill rösta på något annat parti när det kommer till valdagen. Och om man ska säga någonting också om hur mycket spåkula det finns i opinionssiffror så är det väl inte så mycket, men när jag läste på om det här inför när jag fick den här frågan så säger ju de som är opinionsforskare att ju närmare valet man kommer desto mer likt ett valresultat blir opinionen. Alltså så har det sett ut om man tittar på hur det har varit inför val. Så att nu är vi kanske fortfarande ganska tidigt i maj, men just här brukar de säga att nu börjar det liksom ändå befästas vart vi är på väg i opinionen. Och när vi kommer till sommaren och augusti, då är det inte jättestora diffar mellan opinionen och valresultatet. Nu ska man ju tillägga att de senaste valen och det här valet också har ju varit och kommer förmodligen bli väldigt jämnt. Så det betyder ju ändå att man kan inte utläsa vem som vinner ett sånt valresultat när det ligger så jämnt. Men man kan ju ändå se att om det blir ett jämnt val, då kommer man att kunna se det i opinionen i typ augusti.
Du förmodar att det kommer att bli jämnt. Å andra sidan så är det då maj och vi ser ett övertag på 8 procentenheter. Kan det vara en sån otrolig skillnad från maj till september?
Ja, det kan det vara. Och det var ju här som jag någonstans kastade mig i den historiska floden för att titta tillbaka vad som har hänt. Alltså det är ju inte lätt att plocka in stora skillnader i opinionen. Jag skulle säga ändå att eftersom det är 8 procentenheter nu i demoskap och det har varit mindre innan, så alltså det är ju ganska rörliga väljare. Så att alltså 8 procentenheter fortfarande inte en omöjlighet att ta in.
Nej. Goda nyheter för tiden.
Ja, alltså allting, som där vi befinner oss nu kan ju egentligen allting hända. Det kan ju hända en kris över sommaren, frågor kan förändras, vi har liksom ett krig i Mellanöstern som vi inte vet vad det kommer att ta vägen, det kan påverka den liksom svenska ekonomin jättemycket, så det finns mycket fortfarande som kan hända.
Partiledarbyten, skandaler,
Nej, och allt sånt måste man ju vara öppen för att det går liksom inte att förutse. Men om man ska titta på möjligheten då att komma ikapp, så är det väl egentligen så här, det är svårt men det går, en historisk liten tillbakablick. I januari 2010 så ledde de rödgröna med 10 procentenheter över alliansen, dåvarande alliansen som ju regerade. Men som vi minns det så vann ju alliansen det valet.
Just det.
De förlorade sin majoritet men de vann ändå valet. De lyckades alltså plocka hem de här 10 procentenheterna från januari till juni. Och i juni hade de kommit ikapp och under sommaren gick de om. Och sen så var det, jag tror att det var en liten dipp i augusti kanske. Det gick inte lika högt, mycket uppåt som de hade hoppats. Men de vann ändå det valet. Så att det är inte
kört.
Det är inte kört egentligen.
Hur mycket tror du att tiden sitter och tittar tillbaka på just det här exemplet som du gav mig nu? Och drömmer om?
Alltså det finns ju flera exempel. Jag tror att när jag bara var inne och kollade lite så här, när anser man att det har varit liksom det mest exceptionella vad heter det?
Hemplockandet.
Hemplockningen. Vad är valet 1991 när det såg väldigt dåligt ut för den möjliga då borgerliga alliansen, men att de plockade in det och de vann valet 91, och då finns det massa olika anledningar till det då, bland annat det här med att man lyckades bilda en regering med Ny Demokrati stöd och bland annat så, och så vidare. Samma i valet 98 tror jag det är, va? Där när Liberalerna plötsligt rusar från typ 3% väljarstöd till 13 i valet.
Just det.
Alltså det finns ju game changers, och det finns en game changer i det här valet också.
Vad är det då?
Ja, den är tyvärr åt det negativa hållet då. Och det är ju... så det är ju jag och ni om Liberalerna ens kommer in i riksdagen.
Förstås.
Och det är ju fortfarande väldigt svårt att säga. Alltså vi kan inte säga att de egentligen har lyft någonting i opinionen sen de kommer det här Sverigedemokratsbeslutet. Alltså de har kanske ökat sina möjligheter för stödröster, men de har ju inte ökat sitt eget stöd. Så att jag tror att vi fortfarande inte vet exakt åt vilket håll det går.
Men påminn mig, My, hur du såg ut med mätningarna inför valet sist, 2022.
Ja, men då var det väldigt tätt. Det var väldigt tajt. Och jag tror, jag uppfattade i alla fall som att det var ovanligt tajt i opinionen under våren 2022. Den stora krisen under våren 2022 var ju att Liberalerna hade en partiledare som plötsligt avgick. Nyamko Sabuni, när hon sa att hon skulle åka till Norge om det blev en kris. Det var inte bara därför hon fick avgå, det var därför hon fick avgå, men det fanns också ett missnöje som gjorde att ingen var intresserad av att försöka rädda kvar henne. Och Johan Persson tog över, och då hade de ju också en opinionskris och såg inte ut att komma in i riksdagen, men som blev då räddat av Johan Persson. Hans stora insats för Liberalerna.
Nu ska han bli ambassadör i Lissabon. Det är ett helt annat liv.
Verkligen ett helt annat liv. Han är liksom som en som Jan Björklund, fast lite sämre varje gång.
Jan Björklund fick också Rom.
Det
exakt, jag slår det, lite högre, det var
det Lissabon. Jag menade. Det är liksom, han når inte hela vägen fram till Jan Björklund.
Tråkigt,
men nästan. Nej, men så då, det var ju en skillnad där. Sen var det ju ett extremt jämnt val 2022. Där hade vi ett valresultat som liksom förändrade sig under kvällen. Det är ju, jag lyckades ju vara på, jag var på 3 valvakor och lyckades vara på alla 3 när det var festlig stämning. Vilket jag måste säga att det måste vara enda gången i livet som jag har lyckats åt det hållet.
Helt otroligt.
Jag var på Socialdemokraternas valvaka när de trodde att de skulle vinna, vilket de gjorde väldigt länge under kvällen.
Det minns vi.
Sen kom jag till Moderaterna. Det var jättedålig stämning, typ 20 minuter. Sen kom ju det här att det började vända, det började ticka in. Och sen så 20 minuter senare så hade de förstått att de skulle vinna. Och sen avslutade jag ju på Sverigedemokraternas valvaka som var...
När de körde kongatåg, eller?
Kongatåg. Det var mycket alkoholkonsumtion, om vi minns vad som hände.
Jag var inte där.
Rebecka Fallenkvist ju hade en ökänd episod. Det var generellt sett en otrolig stämning där.
Ja, och nu är det ju bara några månader till valnatten igen, My. Du kommer ju förmodligen ha samma timing igen, hoppas jag i alla fall.
Ja, men det här valet kanske man letar efter de partierna där det inte går så bra för att få uppleva det.
Liberalernas valvaka.
Ja, exakt. Det var precis det jag tänkte.
Men hur jämnt tror du att det kommer att bli mellan de här två blocken då?
Jag tror att det kommer att bli jämnt.
Mm. Hur jämnt? Kommer vi ha ett valresultat på valnatten?
Oh. Ja, det kommer vi ju ha. För det finns ju ändå 2-ish block här. Och vi kommer ju ha ett valresultat. Nu när jag tänker på det. När jag pratar, när jag lyssnar på mig själv när jag pratar. Så tänker jag att jag kan ju inte garantera det här. Men alltså om Tidöpartierna får en majoritet, då är det ju klart redan på valnatten vad som kommer att ske.
Om Liberalerna kommer in.
Om Liberalerna inte kommer in, då kommer man kanske behöva räkna lite på mandaten hur det kommer att bli. Och om det blir en majoritet för oppositionen, då har vi ju en liten process framför oss.
Då har vi månader framför
oss. För att se vad för slags regeringsunderlag det skulle kunna gå ens att få ihop av de partierna.
Men finns det något som talar för Tidö just nu som valvinnare? De trycker ju själva enormt mycket på att de är ett samlat lag. Och de hade en presskonferens förra veckan där de la upp visade så här, det här har vi gjort under mandatperioden. Det här är liksom facit. Är det det de framförallt har att bygga på? Eller kommer det komma någonting annat? Har de någonting i rockärmen som vi inte har sett?
Nej, det tror jag inte att de har. Men jag tror att de kommer behöva komma med någonting annat. Det var så uppenbart på den där presskonferensen att de inte har någonting framåt. Utan de har bara att visa vad de har gjort. Och sen så har de inte riktigt svar på hur ser fortsättningen ut. Men det kommer de väl att, om de känner att det behövs, kommer de ju ha möjlighet att kommunicera det under de här närmsta månaderna. Sen så tror jag att det handlar ju mycket om vilka frågor som kommer upp. Och det blåser ju liksom ändå regeringens vindar här. Att det är frågor om trygghet, brottslighet, migration. Att det fortfarande är en del av debatten och ekonomi. Frågor där de är starka och högt förtroende hos väljarna. Så att det lutar ju ändå åt deras fördel i den politiska debatten som den politiska debatten ser ut.
Och just därför är det så intressant att siffrorna är så tippade till oppositionens fördel, tycker jag. Jag tycker det är ett intressant läge.
Ja, men jag ska ta ett historiskt exempel till. Och det var inför valet 2014. I de sammanvägda mätningarna så var det då ett rekordstort avstånd på 14 procentenheter i januari 2014. Men sen jämnade det ju ut sig. Och det skiljer inte mycket i valet sen.
Så man kan ta hem nästan vad som helst, är det du säger?
Alltså ja. Nästan vad som helst. Alltså nu har de ju det här problemet med Liberalerna. Vad kommer hända med Liberalerna? Det är ju någonting som gör att man har väldigt svårt att veta om man kan hämta in ett sånt försprång. Men det kan hända nästan vad som helst. Och sen så vill jag också tillägga att nu pratar vi ju om opinionen eller om vi pratar om väljarstöd i siffror. Det är ju inte exakt samma sak vad som blir i riksdagen. För den som bildar regering sen är ju den som får en majoritet av mandaten i riksdagen. Och i de här siffrorna och de här skillnaderna som blir mellan blocken eller liksom oppositionen och sittande regeringar handlar ju, alltså i det ingår ju också liksom övriga partier.
Just det.
Så att det är inte så att de får kanske över 50% i väljarstöd. Jag tror inte något av dem har fått det i de här valen. Men de har däremot fått 50%, över 50% av mandaten i riksdagen sen när de delas ut. Och jag minns också valet 2018. Det var så himla stökigt. För man har ju också sådana här utjämningsmandat. Mm. Vi fick lära oss det här uttrycket pingpongmandat. Det är ju att de här utjämningsmandaten, de kan ju då hamna lite olika. Och det kan man inte förutse i förväg. Alltså man kan inte säga rakt av var hamnar ett visst mandat. Och då var det ju att Centerpartiet fick ett extra mandat i riksdagen på grund av de här utjämningsmandaten. Alltså hur man räknar efter valet 2018. Och det gjorde ju också skillnad i den väldigt tajta parlamentariska situationen som var då. Så att man kan prata om siffrorna, men det är... Det kommer kanske vara lite annorlunda sen när man avsätter det till mandat i riksdagen.
Men med tanke på allt du har sagt här idag, My.
Alla ord.
Alla ord som ju faktiskt är viktiga, även om Ebba Busch sa något annat i förra debatten, partiledardebatten. Jag är ändå nyfiken på vad betyder en mätning då? Om så mycket kan hända, det är så många månader kvar och du ändå tror att det kommer bli ganska jämnt trots att oppositionen nu har ett övertag på 8% i Aftonbladet Demoskops mätning. Och ett övertag i många andra mätningar också.
Absolut.
Vad betyder en mätning då? Hur ska man se på det som en väljare?
Ja, som väljare tycker jag man ska se det mer som en trendspaning. Man kan uppfatta tendenser. Alltså går det upp, går det ner. Kanske inte exakt vad siffrorna säger utan mer så här, vilka rörelser finns det i opinionen? Och sen så tror jag också egentligen att man, de här sammanvägda mätningarna ger ju kanske ett lite bättre övergripande bild av vad det är som pågår.
Vad menar du med en sammanvägd mätning?
Ja, men sammanvägda mätningar är att man tar alla opinionsmätningar, pålitliga opinionsmätningar, och så räknar man ihop dem och så slår man ut snittet.
En poll of polls.
En poll of polls. Det var ju väldigt stort, typ 2010-2014. Och vi sysslar inte riktigt lika mycket med det nu. Men jag tror ändå att om man är verkligen, verkligen vill ha liksom, pinpointat vad som var opinionen ligger och vilka tendenser som finns, så är det nog bättre att göra så. Sen så har vi ju nu snart kommer ju SCBs stora partisympatiundersökning att komma. Den är ju väldigt mycket mer pålitlig eftersom den är mycket, mycket större. Alltså det är typ den mest avancerade opinionsmätningen som görs. Och det, där finns det ju en bättre fingerpekare egentligen på vart opinionen är på väg.
Och vad är din misstanke att vi kommer få läsa i den?
Jag vet faktiskt inte, men jag tror att det som ska bli spännande är väl att se var Liberalerna ligger. Jag tror att man kan se lite bättre om det har hänt någonting med Liberalerna där eller inte.
Hur ska de rödgröna utnyttja de här siffrorna då? Som ju ändå talar för till deras fördel. Det ser ju bra ut på pappret, menar jag.
Ja, men jag tänker att Socialdemokraterna har använt det på ett dåligt sätt under hela den här mandatperioden. Vilket har varit att man har blivit liksom lite bekväma och lutat sig tillbaka på grund av att man har legat högt i opinionen. Man kan liksom inte vila i politik och bara tro att man har ett högt förtroende på baserat på vad. Alltså det måste vara baserat på någonting mer än bara känsla. Och, så att jag tycker att Socialdemokraterna har liksom använt opinionen och sin fördel där på ett icke särskilt konstruktivt sätt. De skulle bara inte bryta lika mycket om det.
Det är dags att kavla upp armarna på alla
det,
håll.
Och det gör ju alla partier nu. Om inget annat så kommer det ju bli, det har vi ju redan sett nu, partiledarna är ju otroligt aktiva precis överallt.
Det är korrekt.
De är överallt.
Vi håller snart på att tröttna.
Vi är redan det är bara utbrända.
Maj. Det ska det gå.
Det är bara maj. Oj, oj, oj.
Men du, Mia, jag är så glad att du kunde reda ut det här. Jag hoppas att Mira blir nöjd med svaret också. Fortsätt skicka in frågor som sagt. Vi hörs igen i en runda till senare i veckan. Hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.